Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Maradona lämnar Neapel vansinnig sommar 1989. Vad hände sen?
Ja, till att börja med är det ju Copa America som ska spelas. Och det är ju ingen liten sak. Men även den här sommaren så blir det faktiskt en ganska undanskymd och ja, men någorlunda betydelselös parentes i den storslagna skildringen av Maradonas väl och ve. För egentligen det mest minnesvärda för sådana som oss, det är ju det faktum att det är en speciell spelare med i Argentinas bruttotrupp. Vad med det?
Jag tänker snarare på att Bebeto gjorde väl typ 8 mål eller någonting.
Ja, Bebeto gör ju ett otroligt mål mot Argentina, men där är vi inte riktigt. Nej. Nu är vi ju vid Argentinas samling och Argentinas bruttotrupp. Vem kan vara med?
1989? Är det Romar? Inte Romario, va?
Alltså han spelar för Brasilien, nu pratar vi alltså om Argentina.
Alltså i Argentina, jaha. 89. Nej, det kan jag inte säga.
Så. El Turco!
Är El Turco med? Nej.
Turco är med i bruttotruppen.
Så han har samma makt i Argentina som han har i Neapel i princip?
Ja, i princip kan man nog säga det. Här finns det ju för sig också en stark motvikt. Det är för sig svårt att säga när han är motvikt och när han är medföljare, men Julio Grondona, den argentinska förbundspresidenten, han var också en larger than life-figur med väldigt mycket inflytande, och han kunde ibland liksom funka som broms gentemot Maradona. Men den här sommaren, ja, då ska ju Turco med. Det kan vi väl alla vara överens om. Sen fick han inte plats i den slutgiltiga uttagningen, och det är en besvikelse för många av oss som är berörda. Både för oss här och nu och för Diego Maradona sommar 1989. Men alltså sportsligt därefter, jag ska inte dra en analys som går ut på att det beror på att Turco inte fick plats i den definitiva truppen, men Argentina gör ju inget vidare mästerskap. Det är för ett nytt upplägg på turneringen, så snarare än semifinal och final så är det ett sånt här liksom andra gruppspel eller en slutrunda, och dit hackar sig Argentina. Men då ska ju då allt avgöras med 2 matcher på Maracanã. De ska möta både Uruguay och hemmanationen Brasilien där, och förlorar 2 gånger om. Och fighten mot Brasilien är definitivt minnesvärd rent generellt. Du nämnde tidigare att det var Romario och Bebeto som sprang ringar runt egentligen alla motståndare. Och här slår Romarios tunnla Maradona. Och Bebeto kör den där flygande saxsparken upp i krysset som är ett helt otroligt mål.
Inför den lilla publiken, 100 135 på Maracanã.
Ja, det var ju fler än så.
Ja, 120 typ.
Lätt.
Ja.
Alltså, då är den ändå liksom nedskuren jämfört med hur det var när Flamengo körde där 81. Men det var folk på plats. Det var absolut folk på plats. Och Brasilien, de minns. Och Brasilien, de jublade, och det var samba och det var strandar, men det var inte Argentina och Maradona. Han fick åka därifrån med oförrättat ärende, och det blev ju faktiskt aldrig någonsin någonting med Copa America, med kontinentalmästerskapen för Diego Maradona. Han var visserligen med redan 1979, men han gick ju Paraguay och vann. Och sen deltog han inte 83, då den argentinska truppen enbart bestod av spelare från Argentina. Och sen var det bara de här 2 turneringarna som vi har nämnt och berört idag. Det var 87 och 89 som det inte blev någonting av med egentligen vid något av tillfällena. Så det var det sista. Där vinkade Maradona farväl till de sydamerikanska mästerskapen och förberedde sig för att istället återvända till sin syditalienska strid.
Och hur artade den sig?
Ja, så inledningsvis så verkade inte Maradona så jättesugen på att göra första draget. Eller ja, i alla fall verkade han inte speciellt övertygad om behovet av att återvända till Neapel överhuvudtaget. Kanske fanns det fortfarande ett sätt att slippa. Och ifall det inte fanns, då tänkte han i alla fall dra ut på det så länge som det någonsin gick. Så efter Copa America 1989, men då åker han på en rätt välbehövlig och ganska efterlängtad semester. Han checkar ut på ett sätt som man kanske borde ha gjort flera gånger tidigare under en betydligt längre period. Men nu drar han till liksom argentinska Mendoza och där går det åka skidor, så det gör han. Han drar upp till liksom sina farsas gamla jaktmarker i Esquina och sätter sig där och fiskar.
Det låter nästan hälsosamt. Det kanske tror jag. Höll sig
ja, jag tror också. Ja, nej, jag tror någorlunda. Det var ja. I alla fall inte den totalt destruktiva hedonismen med liksom fyra dagars partyn med Guillermo Coppola, utan det var lite skidåkning, kanske lite snö och lite fiske, men på det stora hela liksom ganska fysiskt vilsamt. Sen tror jag ändå att det var svårt för Maradona att checka ut helt mentalt, för tankarna och strategiarbetet gick på högvarv. Liksom, hur skulle han nu agera och bete sig? Och det första som ändå kommer från Camp Maradona, det är att Coppola faxar in till Napoli och bara liksom meddelar, förkunnar att Maradona har för avsikt att strunta i de två första veckorna av försäsongsträning. Han tänkte infinna sig 12 dagar efter de andra. Och det var egentligen inte en fråga, utan det var ett tillkännagivande. Men för Laino och Napoli och för den delen Modgi, ja, de tänkte inte spela det här spelet längre. Utan de lät meddela att det är ingenting vi sanktionerar eller går med på, utan nu får han lov att komma när det är dags att träna. Och det struntade ju Maradona totalt och fullständigt. Han var ute på fiskevattnet med farsan i Esquina och verkade inte ha någon avsikt att åka därifrån. Och då liksom skärpte Napolitonen, meddelade att men nu går vi in på det juridiska, nu är fråga om kontraktsbrott. Naturligtvis betalar vi inte ut någon lön. Istället kan det bli en fråga om stämning. Och tänker du inte spela för Napoli så kan vi garantera att du inte spelar någon annanstans heller. Och det gäller både klubblag, men det gäller även VM 1990 och ett eventuellt deltagande där. Och nu blir det ju liksom ett utbyte av eldsalvor från olika skyttegravar. För det spinner ju på, det liksom eskalerar och tonläget blir bara skarpare och skarpare och liksom hoten och anklagelserna blir fler och fler. Och jag vet inte riktigt vad syftet är från Napoli, ifall de liksom på allvar vill få tillbaka Diego i speldugligt skick eller om de bara vill markera makt och styrka, men det hade jag också kunnat förutsäga. Det är inte så att Diego i skenet av ett juridiskt hot bara lägger ner fiskespöet och säger okej, nej, men uttrycker ni er så är det klart det kommer. Utan då låter han ju publicera en ny kommuniké och nu är det mer innehållsrikt. Nu är det inte bara Napoli som får höra att han inte tänker komma till försäsongsträningen, utan nu är det hela Neapel, hela Italien som får kännedom om Maradonas nya världssyn. För nu kommer en skrivelse där Diego Maradona med att jag kommer inte att inställa mig för Napolis försäsongsträning. Min avsikt är att inte återvända till Neapel överhuvudtaget. Och detta är situationen eftersom jag är övertygad om att det finns en komplott mot mig, min fru, mina döttrar, bröder och föräldrar som försätter oss alla i konkret fara. Och som en man och som en far bär jag ansvaret för att försvara den största skatten jag har, min familj. Och så långt ganska ordagrant citerat, men det här är en lång skrivelse, en mustig skrivelse där Maradona också motiverar sin övertygelse om att det finns en komplott och en konspiration mot honom och hans familj, och han exemplifierar med hur det liksom har kastats stålkulor genom vindrutan på hans bil och hur det har flyttats runt möbler i både hans egen och i hans familjemedlemmars lägenheter. Just det där med att det försvinner ingenting, men möbler flyttas och saker hamnar på platser där de inte hör hemma.
Klassisk sån här terror.
Klassisk terror, klassisk ja. Camorra-terror. Ja. Det är liksom maffians sätt att komma med en varning. Visa att vi kan, om vi vill, om inte ni fogar er.
Fy fan, obehagligt.
Och därtill refererar också Diego Maradona till flera olika inbrott som drabbat honom själv och som han menar att poliserna struntar fullständigt i, och bland annat skulle ju hans gyllene boll, alltså inte Ballon d'Or men FIFA Golden Ball som han får som VMs bästa spelare, den skulle ju ha försvunnit. Och när vi nu pratar om Golden Ball som delas ut till VMs bästa spelare, ja, då undrar jag lite snabbt och lustigt vilka fem som har vunnit den under 2000-talet.
VMs bästa spelare under 2000-talet.
Jajamän. Du kan börja framifrån eller bakifrån. Det gör du som du vill.
Jag säger Ronaldo den gamla.
När skulle han ha vunnit då?
Är det 2002 eller?
Det gjorde han inte.
2006?
Det gjorde han definitivt inte, för då vägde han 110 kilo.
Alltså han vann inte under 2000-talet alltså?
Nej, det gjorde han inte.
Okej.
Okay. 2006 spelade han, men han var överviktig på ett sätt som kanske var lite väl lätt att skratta åt, för han hävdade att det var någon medicinsk tillstånd. Jaja.
Ja, hur fan kan han inte vunnit 2002, känner jag.
Nu tittar du på mig med en lur i min, som att det fanns en konspiration här också.
Ja. Iniesta har vunnit en.
Det är inkorrekt.
Det är inkorrekt?
Jajamensan. Jag kan glädja dig med att ja, men original Ronaldo, han fick i alla fall The Silver Ball 2002, som då delas ut till VMs näst bästa spelare. Iniesta, han fick inte ett treat. Han fick inte ens bronsbollen.
Men jag fastnade 2002. Det måste ju vara en brasse som har vunnit den.
Det är en teori. Det finns fler.
Vann Cannavaro då?
Cannavaro vann inte.
Han fick guldbollen.
Ja, Ballon d'Or. Men det betonar vi då för de som inte riktigt hänger med att det här är ett annat pris. Men jag tror Håkan har fattat det, så då har nog de flesta där ute fattat det.
Fick Zidane då?
När skulle han ha fått den, tänker du?
06.
Det fick han! Och du är välkommen in i spelet, som Magnus Härenstam hade sagt i Jeopardy.
Snyggt att dra fram den ändå, faktiskt.
Han var ju otrolig, framförallt då i
slutet,
kvarten mot Brasilien.
Han var inte så jävla bra innan.
Nej, jag vet inte fan om man skulle ha haft den egentligen.
Faktiskt.
Men det är inte direkt fel. Det finns kanske andra på den här listan som är svårare att tugga i sig.
Ja. Ja, för att det är inte helt lätt. Nej.
Alltså 2002 borde du ta. Jag fattar att du gissar på Ronaldo, men när du inte fick rätt där så finns det en ganska uppenbar alternativ variant.
Nej, vi kan inte hålla ut det här längre. Kör du.
Ja, alltså då kan jag ta 2002. Det var Oliver Kahn som fick den.
Fan.
Nej, det är inte helt uppåt väggarna.
Nej,
han
men
var
du
otrolig,
kunde fan gett Ronaldo den.
Jo, det kan vara det, men absolut.
Vann skytteligan och vann VM.
Jo, men nu ska vi inte bestrida detta. Vi konstaterade att han vann silver.
Doris försvarstor.
Men nu är du hackat igenom två av fem turneringar. Du ska ju ändå beröra de sista tre.
2010, 2014, 2018. Kan Pogba ha fått den?
Nej, han var inte ens på podiet.
Mbappé fick bästa unga spelare då fick han.
Ja, så det fick han. Ja. Skjuter du in här och känner dig trygg.
Men det var ingen fransman som fick det 18 alltså.
Kommenterar jag i nuläget inte.
Fick Messi den?
När då tänker
du? Nej, kör vidare.
Till vad?
Nej, men säg svaren.
Alla svar. Du känner dig färdig redan alltså. Du har inte ens berört 2014. Du har inte nämnt det med ett ord.
Jag kommer knappt ihåg 2014.
Du var ju där.
Ja. Tyskland, ja. Vem kan ha fått det i Tyskland? Det kan inte varit så jävligt att en sån som Özil fick det, va?
Inte på podiet.
Nej. Är den tysk, eller?
Tänkte sig att jag inte kommenterar i nuläget, men nuläget börjar bli ganska utdraget. Ja. Så jag kan med att det är ingen tysk.
Nej, men då dra det då.
Jag kan dra 2014, så var det rätt mycket fars över det hela. För efter då förrättad finalförlust så skulle priset till turneringens bästa spelare delas ut till Leo Messi. Och ja, visst, Messi är bra, men han var inte VMs bästa spelare 2014. Och jag tror, om jag inte misstar mig, så är det så, och det borde jag veta för jag har fan röstat i någon av dessa, att jag tror att det är inför finalen som akkrediterade journalister får rösta, och det innebär att det alltid blir, ja men finalen vägs inte in. Nej. Vilket är ett mått av skevhet. Det gjorde säkert att Kahn låg närmare 2002. Kanske att Zidane gjorde 2006. Definitivt också att Luka Modric låg närmare 2018.
Just det.
Och det var inte uppåt väggarna fel, liksom, men inte heller självklart. Men sen har vi verkligen finsmakarvinnaren 2010.
Nej.
Nej, du hör inte. Diego Forlan.
Ja.
Vad tycker du om detta?
Nej, jag tycker det är fan skandal alltså.
Vart riktar du denna skandalanklagelse?
Nej, till dig som sitter i juryn.
Jag röstade inte på Forlan.
Nej, du ska rösta.
Jag röstade inte på Forlan. Grejen är att jag vet inte som jag sitter i juryn. Jag vet att jag brukar rösta på något sånt här pris inför VM-finalen. Men huruvida det verkligen är det här eller inte. Ja, men jag tror det är det. Men det är vi här för 2000-talet. Kahn, Zidane, Forlan, Messi och Modric. Har de här fem vinnarna gemensamt? Var den självklara beröringspunkten mellan dem i just det här sammanhanget?
Att alla förlorade finalen.
Exakt, snyggt. Revanscherar. Du kan faktiskt, jag kan ge dig chans att liksom nollställa allt det här. Men acceptera det faktum att du knappt hade ett enda rätt.
Zidane, Messi.
Ja, Messi hade du inte.
Jo, det hade jag visst. Jo,
jag sa ju han. Liksom, preciserar du överhuvudtaget inte. Men du kanske alltså går ut ur det här liksom, ja, men ändå på någon form av plus. För som sagt, varje år eller varje turnering är det en golden ball, en silver och en bronze ball. Turneringens bästa, näst bästa och tredje bästa spelare. Och det enda du behöver göra för att segla utifrån det här momentet med liksom vind i både doja och stormast segel, det är att berätta för mig vem som egentligen var VMs tredje bästa spelare 2002. Bronsbollen 2002.
Var Fredrik Ljungberg jävligt bra då?
Han fick inte bronsbollen, det kan jag meddela dig.
Nej. Men det
han hade svinont i ryggen, kunde knappt röra sig.
Han var ändå skit på. Han var,
eller höften var det kanske. Ont hade han i alla fall.
Henke Larsson?
Nej. Du är på fel tankespår, kan jag meddela.
Vad fan, bronsbollen? Nej, det vet jag inte.
Det var ju synd. Jag som trodde att du skulle klara det här. Det var nämligen Hong Myong-bo, Sydkoreas sweeper.
Vad hade du gjort om jag hade kunnat?
Hade du dunkat in den? Då hade jag ju synat din googling till att börja med. Men det faller på allvar trodde att du hade haft rätt. Ja, då hade jag behandlat det med
en helt annan respekt. Men hela den här frågan visar ju bara liksom att det är inte mig det är fel på. Det är någon annan liksom.
Jag höll på att säga tre, men jag har 2,5 ord till dig. Hong Myong-bo.
Ja. 2002년 월드컵의 한국 축구의 문화를
I would say the 2002 World Cup changed the whole culture of our football.
경기장의 문화 또 선수들의 의식 또 한국
I think if the 2002 tournament hadn't been played in Korea then the whole culture of football fans of stadiums and of the way players are supported here would probably never have happened. The year 2002 changed everything.
Ska vi gå tillbaka till Maradona eller?
Det kan vi faktiskt göra.
Och det är trassligt i Buenos Aires.
Ja, det är trassligt i Neapel också. Och härvan städerna emellan sätter ja, de flesta inblandade i en typ av problematik som snabbt spinner iväg på ett napolitanskt sätt som dittills ändå inte riktigt hade aktiverats. Men nu händer det saker. För Maradona var inte bara i krig med Ferlaino. Han var inte bara i krig med Napoli. Han var faktiskt i krig med mer eller mindre hela staden Neapel. Och är man det, då är det starka krafter i rörelse på andra sidan. Och det gick knappt ens en vecka efter att Maradona publicerade den här skrivelsen där ja, han då preciserade synen på den komplott som han menar omgav honom. Tills det blev en helt annan typ av publicering i lokaltidningen Il Mattino. Och den dundrade ju nu på med ett stort bilduppslag som visade Diego Maradona i glatt och någorlunda intimt samröre med Carmine och Raffaele Giuliano. Och fram till den här dagen, den här publiceringen, så är det klart att det hade viskats. Och det är klart att folk i Neapel kände i hög utsträckning till. De visste att Maradona hade haft mycket med Camorran att göra. Men nu trycktes det ju på papper på ett sätt som hela Italien fick se. Att okej, här har vi den här fotbollsstjärnan som mullrar på om komplotter och konspirationer. Men vilka i Neapel skulle kunna ligga bakom sådana? Ja, så finns det sånt, så är det ju på Camorrans initiativ och med Camorrans välsignelse. Och Maradona tycks ju inte ha en fientlig relation till Camorran. Tvärtom så tycks ju han vara bästa polare med några av dess främsta företrädare och mäktigaste män. Och det här var, det har väl sakkunniga och analytiker etablerat i efterhand. Ja, det var ju Camorrans ganska smarta och subtila hämnd mot Diego Maradona.
Du behöver inte vara någon expert för att analysera det.
Så är det
väl förmodligen. Du vågar inte trycka de bilderna utan att Camorran har sagt att gör detta.
Nej, men det är också så här, men varför gjorde de då det? Ja, det var ju för att någonstans liksom bakbinda Maradona.
Ja.
För det fanns ju de som trodde, och det tror jag nästan liksom Maradona själv kände också, att okej, när jag låter den här teorin få trycksvärta, ja då kan det ju faktiskt bli farligt på riktigt. Och då vet det fan ifall jag kan återvända till Neapel, men det vill jag ändå inte. Och nu är jag ändå i Buenos Aires, så vi kan väl bränna den bron. Men istället för att slå tillbaka med våld, eller hot om våld, så valde Camorran den här vägen. Där de ju i stort sett gjorde det omöjligt för Maradona att i alla fall bli trodd med några anklagelser om Camorran, för han var ju tydligen kompis med dem.
Mm.
Och i den mån han ändå försökte bygga upp sitt liv och sin verksamhet, sin fotboll i Neapel igen, så skulle ju allt det såklart bli mycket svårare. För ja, men vem var han att komma och prata? Vem var han att komma och spela? Vem var han att komma och komma när han tydligen då ingick i sammanhang där liksom Camorran och han garvade ihop? Och det var inte slut med den här första bildpubliceringen, utan det kom ju bara mer och mer. Och det var liksom bilder på dem på restauranger, det var bilder på dem i badkar. Det var
fanns
bilder,
typ 70 bilder?
Ja, 72 stycken, ja, tror jag det var. Och just mängden gjorde det också svårt med Maradonas försvar, som ju gick ut på att ja visst, den här killen har jag träffat, men det var bara någon Napoli Ultra som liksom presenterade mig för honom och jag visste inte vem det var. Jag frågade aldrig, vill någon ta en bild så tar man väl en bild. Jo, men det här är ju då killar som du tycks ha träffat då 70 gånger vid alla möjliga olika festliga tillställning, och det är en speciell glimt i ditt öga som tyder på att det kan ha hänt både det ena och det fjärde här. Så ja, men Camorran trängde ju rätt slätt in Maradona i ett hörn där det både var svårt att kommunicera och för den delen svårt att agera på så värst många olika sätt. Och det innebar ju att den där maktbalansen som tidigare hade legat helt på Maradonas planhalva, ja, den försköts nu mer och mer och tydligare tillbaka till Neapel och tillbaka till Napolis klubbledning.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinje.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg.
Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela styrtipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och styrtipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördag någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se. Och de som blir publicerade här hos oss, så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar, ja. 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Och vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringar.
Tack.
Och hur gick Napoli då?
Jo, men Napoli gick bra. För Maradona, han är tillbaka och liksom han försvinner inte veckovis under den här vintern. Det är klart att han struntar i träningar ibland, men ändå någonstans på rätt sida av gränsen för vad som Napoli uppfattar som acceptabelt. Och i alla fall ja, men under en någorlunda lång tid. För sen har de Roma borta i februari i ja, men en sorts toppmatch och de ligger under med 1-0 men vänder och vinner till 3-1 och Maradona gör 2. Men därefter blir det de gamla grejerna. Maradona, han ska ut och fira segern och sen försvinner han. Och den här gången är han inte försvunnen fram till liksom onsdag morgon utan han är fan försvunnen i en vecka eller något i den stilen. Och när de börjar göra sina efterforskningar, men vart är han egentligen? Ja, man ligger helt väck på någon bordell i Forcella. Men kan han ligga helt väck på en bordell i Forcella i flera dygn? Ja, det kan han.
Ja.
Det kan han tydligen. Och när det sen är Inter borta i matchen därefter, då saknas Maradona och då blir det stryk med 3-1. Och sen kravlar han upp igen, men ja, Bigon och Moggi och Ferlain och känner att ja, men du kan inte bara knalla rakt in i startelvan igen med tanke på hela bakgrunden. Så nej, du får inte spela nästa match mot Genoa hemma. Och här börjar det vara skarpt läge uppe i tabelltoppen. Napoli är med. Napoli har legat i spets av tabellen under stora delar av den här säsongen. Men nu blev det stryk mot Inter utan Maradona. Och blir det poängförlust mot Genoa hemma utan Maradona, ja, då vet det fan om inte Scudetton är borta den här gången också. Och det verkar ju bli på precis det sättet. Det står oavgjort länge och väl. Och nu är matchtiden nästan slut. Men grejen här är ju att Napoli lite genom slump, lite genom nödvändighet har känt sig nödgade att faktiskt börja fingra på en situation där de ersätter Diego Maradona långsiktigt. Och ersätta Maradona, ja, det kräver en del. Det är liksom inte en tröja man sätter Kalle Corneliusson i och tror att det funkar, utan det krävs ju både en bolltrollare och en matchvinnare. Och det krävs väl därutöver förmodligen också någon med, ja, men det helt motsatta temperamentet gentemot Diego Maradona.
Och just honom har de fasen hittat.
De har ju på något ord, och här får man ju säga, för det är Luciano Moggis värvning i hög utsträckning, och att liksom landa den utifrån den ekvationen och den kravbilden, ja, det låter ju sig inte göras. Men Moggi får ett tips och dra till Sardinien och kolla på lite Serie C-fotboll. Och det här är skarven mellan 80- och 90-tal. Det är fortfarande inte Y-scout. Det är inte så att varenda division 4-match i världen katalogiseras och liksom delas upp i statistiska siffror. Utan det finns fortfarande oupptäckta juveler. Och Sardinien, ja, men Sardinien är avskuret, Sardinien är avlägset. Och trots då att den här grabben har hunnit fylla, jag tror det är 22.
Ja.
Alltså att han borde ha varit upptäckt för länge sedan, ifall han verkligen var någonting. Så kommer Moggi dit och inser att det här är så nära jag någonsin kommer komma en ersättare till Diego Maradona. Ja. Och trots då att killen är tyst och sluten, eller kanske just därför, kanske just för att han är blyg och tillbakadragen, så plockas han in till Napoli med den långsiktiga idén om att faktiskt ersätta Diego Maradona. Och han heter ju då såklart Gianfranco Zola. Ja. Och det är han som i det här låsta, utsatta läget mot Genoa hemma kliver fram, drar dit bollen i 89:e och håller liv i Napolis Scudetto-drömmar i Maradonas frånvaro.
Och Zola berättar ju också, alltså, han kom in och Maradona behandlade honom som typ en son.
Ja, det var ju inte så att han kände sig hotad. Nej, och tänkte revir.
Han älskar ju Maradona.
Här är liksom knatten som ska ersätta det på sikt. Ja, men fiffan, vad fint. Liksom. Precis vad jag längtar efter. Slipper jag den här skiten ifall det går bra för grabben? Nej, men det tycks jag var det av liksom mänsklig värme snarare än utifrån någon karriärsmässigt strategitänk. Här kommer den här grabben in. Och han är tyst och han är liten och han är blyg och bortkommen. Men han förstår fotboll, kan spela fotboll på ett sätt som Diego Maradona kan relatera till. Och sen var de ju liksom själsfränder eller blodsbröder eller vad du nu vill.
Ja. Fast när han gjorde det avgörande målet så är det tillbaka till bänken för Zola.
Ja, det blir ju så i det här skedet, för när väl det senaste stöket har klarats av så är det dags för Diego Maradona att spela fotboll igen. Och ifall han bestämde sig för att ändå liksom fokusera och anstränga sig någorlunda när han kom tillbaka hösten 89, så tar han nu ett beslut att faktiskt börja leva som en fullkaratig fotbollsspelare under en period. För nu har han då legat på en bordell i Forcella och nu har han missat 2 matcher. Men när han väl kravlar sig upp från det så konstaterar han att okej, nu är det prick 3 månader kvar till VM. Och nu jävlar är det dags att satsa på riktigt. Så nu bestämmer han sig. nu är det faktiskt uppehåll med kokainet. Ja. Det är fan ingen kokain alls under dessa vårmånader. Och det är inte mycket nattliv överhuvudtaget, utan det är extra pass och det är fysträning. Och det är tillbaka till samma upplägg som man använde sig av inför VM 86. Och har ni det avsnittet någorlunda färskt i minnet, så vet ni att det fanns en cykelguru där som man använde sig av som en typ av akut inkallad personlig tränare som skulle ge effekt på kort sikt. Och vi vet inte riktigt vad den här cykelgurun hade för metoder och för arbetsredskap, men här kan vi konstatera att Maradona tappar 5 kilo på, alltså det är bara några dagar. Mm. Från den ena söndagen till den andra så går han ner 5 kilo. Här är det också det som många återkommer till som haft närmare insikt i hans träningar och så, att han har en jävla speciell säregen typ av återhämtningsförmåga och fysisk motståndskraft. För ifall han inte tränar, ifall han bara går på kokain, nej, men då blir han så liksom tjock och slapp. Det kan vi ju alla konstatera. Men sen krävs det häpnadsväckande lite för att få igång honom igen. Det är någonting med ämne som sätter, med metabolismen, som gör att liksom, tränar han bara ordentligt i 2-3 veckor, ja, men då tappar han kilo, då hårdnar kroppen, då, liksom, då är han stark och musklig och så här, får den här betongstubbsfysiken som gör att han inte går välta igen. Och det är, ja, men något som ska vara mer eller mindre unikt för Maradona, att det går så snabbt att liksom, ta honom från Jabba the Hutt och göra honom till Maradona. Man tittar på honom, men det här kan inte gå. Liksom, 3 månader räcker inte. Och så knäpps det med fingrar och så kanske pumpas in en del kroppar, jag vet inte. Men 3 veckor senare är han mean and lean och en goal scoring machine. Och här var det, ja, men alla inblandade ansträngde sig till max, och Maradona la själv en 500 000 kronor på en isokinetisk ergometer. Och jag har avsiktligt inte gjort någon ansats att kolla upp vad en isokinetisk ergometer är. Jag bara gillar att det låter som något som får en i form på kort tid. Och den använde han sig av. Och när nu ser...
Men det är ju faktiskt sjukt här, Erik. För att han är mitt i slutet av säsongen med Napoli. Och de är liksom på... De har chansen att vinna Scudetto. Då tycker han att nu måste jag lägga mig på träningsläge här, därför att jag är så jävla otränad.
Och då hade han ändå liksom ansträngt sig under halvåret dessförinnan på ett sätt som han inte hade gjort under sig 2 år före det. Utan liksom han går från att liksom bry sig 1+ mycket till att bry sig 3+ mycket. Och nu tycker han då att det är dags att varva upp och bry sig 5+ mycket.
Nej, men du förstår vad jag menar. Han borde vara, okej, han är sliten i kroppen, men han är ju ändå liksom i toppform. Nej, inte han. Han är i uselform.
Uselform är han i. Men förbättringen, förändringen, skärpningen kommer då snabbt. Och det här är en tajt Serie A-strid ifall vi börjar med den. För 5 omgångar kvar, då är det inte 2 kejsarslag. Det är inte Napoli mot Milan eller Napoli mot Inter, utan det är halva jävla serien som kan vinna. Det är alla de stora, och så är Sampdoria där och nafsar. Och ska man vinna den här titeln från det här läget, det krävs 5 av 5. Ja. Någon av klubbarna kommer gå rent, och frågan är bara vilket av lagen som det kommer vara. Och nu är det ju då, ja, men en Maradona som faktiskt är tillbaka. Det är den gamla Maradona igen. Det är någon typ av maxvarv han når upp i. Han pratar själv om att fan, just den här månaden, typ runt påsk 1990. Mm. Frågan om jag någonsin var i bättre fysisk form någon gång. För han gör 2 mål mot Juventus då, när det är 5 omgångar. 2 mål på en halvtimme och liksom sätter kursen. Och han gjorde aldrig så många mål i Serie A som han gjorde under den här säsongen.
Han gjorde 16.
Ja, något sånt. Och det är jätte. Det är mycket i 80-talet, säger jag. Du vann ju skytteligan på 11, liksom.
Ja, och han är ingen sån toppforward som står och petar in bollar.
Första liksom 5 veckorna av säsongen eller någonting. Men han är uppe i sån jävla fart. Och som sagt, skulle du vinna, det krävdes 5 av 5 på den avslutande månaden. Och 5 av 5 är precis vad Napoli ska komma att ta. I alla fall på pappret. Ja. För till saken hör ju att de vann inte 5 matcher på gräs. För omedelbart efter den här Maradona-inspirerade triumfen mot Juventus, ja, då drar de upp till Bergamo för att möta Atalanta. Och där finns det en stark sån här nord-syd-rivalitet historiskt sett. Och det är tufft. Det är inte Serie A's bästa lag, men det kanske är Serie A's nästan fientligaste arena för Napoli att komma till. Och det kämpas och det krigas och det liksom blir inget genombrott åt något håll, utan matchen står och väger och det är hätskt och det liksom flyger saker genom luften, det är förolämpningar, det är stridsrop och det är även inkastat bråte. Det är då bland annat ett mynt som träffar Alemão i huvudet. Ja. Och här blir det palaver och här blir det avbruten match och här blir det ett jäkla stök. Och senare då den kvällen, då drar Verlaine och Napoli-presidenten till sjukhuset för att träffa Alemão. Och när han har gjort det, då kommer han ner till den samlade pressen utanför och är liksom väldigt, väldigt allvarlig och bekymrad. Han liksom pratar om hur liksom fotbollen måste få träda tillbaka. För alltså jag träffar Alemão och vi tittar varandra i ögonen och han känner inte igen mig. Riktigt illa däran, och nu måste naturligtvis alla tankar gå till honom och hans liksom rehabiliteringsprocess och våra förhoppningar om att hans liksom skärpa på något sätt kommer tillbaka. Och det där innebar väl att hela liksom dramaturgin runt matchen och hela efterspelet runt matchen försköts och förflyttades. Och när väl den italienska disciplinnämnden skulle besluta sig för vart allt skulle ta vägen, ja, då klubbar de bara igenom att Napoli tilldömde segern. Ja, det blev 0-0 absolut, men sen hände ju det här med Alemão och det verkar ju tyvärr ha varit så allvarligt att vi kan inte bara blunda, vi kan inte bara låta det rinna genom fingrarna, utan vi får sätta ner fot och statuera exempel. Så Atalanta får förlora här. De har inte kontrollerat sina fans. Napoli, stackars Napoli, de får en 2-0-seger.
Sull'altro fronte Stromberg tenta dal limite e manda la palla oltre la traversa. Cross di Alemão, ancora lui per Francini che di testa mette in mezzo, scatta con un attimo di ritardo Carnevale. E qui rivediamo, Alemão sta raccogliendo la palla, viene colpito alla testa da una monetina che avete visto poco fa passare. Questo è un accendino, era un altro oggetto. Alemão verrà sostituito da Zola. Eccolo il napoletano, ultima azione. Maradona serve molto bene Carnevale che non riesce a girarsi per concludere.
Oh, Berlusconi, alltså, han blir ju rasande. Ja, ja. Han hyr ju in läppläsare och grejer som zoomar in på liksom konversationen mellan en liggande Alemão och Napolis inspringande läkare. Och han menar, men det går ju att läsa på läpparna. Läkaren säger, ligg kvar, ligg kvar. Ja, inte upp Alemão. Och då kan man ju tycka, men Berlusconi, liksom, hur konspiratorisk är inte han? Det går väl liksom att bevisa vad fan som helst med en läppläsare. Men sen gick det ju, ja, inte en månad och inte ett år, men var det typ sådär 15 år senare. Ja, då gav till sist Verlaine en öppenhjärtig intervju där han berättade om vad som faktiskt hade hänt. Och då, med 15 års liksom historisk marginal till något som kanske fick ses som preskriberat, där och satt han ju och skrockade gott så magen guppade när han berättat att det är klart allt bara var teater. Mm. Det var bara ett skådespel. Och det var absolut så att vi skickade in läkaren för att säga åt Alemão att överdriva, för vi förstod redan då att möjligheten att vinna skrivbordsseger var större än att vinna på plan. Så vi såg till att det blev avbrutet. Alla Alemão fick åka till sjukhus och den där jävla valsen jag dog om att han inte kände igen mig. Det var ju bara ren och skär teater.
Men det är ju helt jävla otroligt. Fast sen är 15 år senare. Alltså de vann ju Scudetto på grund av,
ja,
det. Liksom.
Absolut, i förlängning. Vi är inte riktigt klara med det i och för sig, men det var nödvändigt för att de ens skulle ha chansen. Och där finns det ju någonting som absolut även Maradona kan köpa in sig på, relatera till och glädja sig åt, att det finns ju hos vissa en syn, ja, men på världen och på hur den fungerar och på vilka som har och inte har och på vilka som är de välsignade och vilka som är de missgynnade, som innebär att de sätter extra stor stolthet i en stulen seger. Ja. Maradona tyckte det var extra roligt att sluta England 86 eftersom att han boxade in bollen. Och både han och Verlaine tyckte nog att det var extra roligt och vinna titeln mot Berlusconis Milan eftersom att de fuskar den till sig.
Jo, men jag tycker jävligt synd om den här stackars Alemão, för han var ju så här djupt religiös.
Nej, han blev djupt religiös.
Ja, men han hade ju dåligt samvete för det här resten av
alltså, jag livet, ska inte svära på kronologin här, men jag uppfattade som att Alemão inte var så jävla stark i sin tro fram till och med detta. Men under, som konsekvens av allt som hände, så kom hans religiösa tro sen att styrkas, driven av skuld och skam på ett sätt som gjorde att han blev någon sorts evangelistisk pastor för botgöringens skull. Liksom. Och ja, det ska ju sen...
Stackars tysken.
Ja, stackars tysken. Alltså, det kanske ju var det bästa som hände honom. Frälsta människor och liksom övertygande pastorer, de brukar väl sällan ångra sig. Nej. Utan man kanske ser det här som ett liksom väldigt viktigt vägval när i sökandet efter livets sanna kurs.
De fick ju den här skrivbordssegen, men säsongen var ju inte slut.
Ja, det stod fortfarande och vägde, för de hade lyckats skaka av sig liksom Juventus och Sampdoria och Inter, tror jag, men Milan, Sakis Milan, de hängde ju i, de vann också varenda match, och de behövde dittills inte något skrivbord för att lyckas. Och in i den näst sista omgången, ja, då tydde allt på att det kunde bli en sån här liksom avgörande, ja, men formell ligafinal. För systemet då var väl att, ja, men ifall det var samma poäng och ifall det var lika inbördes möten eller någonting, ja, men då blev det en extra insatt ligafinal. Så ifall båda lagen vann sina återstående två matcher, ja, då var det dit vi skulle. Och den sista omgången, då hade de båda hemmamatcher som såg rätt överkomliga ut. Så alla var väl inne på att det är näst sista omgången vi får veta hur det blir. Vinner Napoli Bologna och vinner Milan i Verona, ja, då blir det nog den här extra insatta finalen. Men om något av lagen tappar poäng, ja, då är det där avgörandet i så fall faller. Och det var ingångsvärdena i den här näst sista omgången. Och Napoli, ja, de behövde inget skrivbord den här gången. Från drog upp till Bologna och så gjorde de 3-0 på en kvart. Och till sist vann de med 4-2. Så där var det inget snack. Och då var det upp till Milan i Verona. Och det var en tuffare match. Verona slogs för livet för att hänga kvar. Och jag tror Milan gjorde väl 1-0, men sen kvitterade Sotomayor, om jag inte har fel. Ja. Och det var liksom ett upphopp och en nick värdigt en man som kan hoppa högt. Men där står det då väger med sisådär en halvtimme kvar. Och Milan började trumma på, fick större och större grepp, började skapa situationer, har något läge, de vill ha en straff, få ingen, få ett till, Van Basten går omkull i straffområdet, nu är det väl ändå straff. Nej, domaren vinkar avvärjande. Jag kollar på den, alltså det är inte... Jag har sett värre straffar i italienska slutrundor som har viftats bort. Det här är väl, ja, kanske inte. Ja. Men domaren som nekar, det är då en sicilianare som heter Rosario Lobello. När Napoli-presidenten Corrado Ferlaini senare då har suttit och givit de här skrockande intervjuerna om hur de blåste Berlusconi på titeln 1990, då har han ju även gått igenom sin egen och sin klubbs relation till denna Rosario Lobello. För han har sagt att, ja visst, själv, jag hade bra kontakter med mannen som tillsatte domarna. Det hade Luciano Moggi också, men det fanns det fler som hade. Det hade Berlusconi med. Mm. Milan, de hade en väldigt välvillig domare som hette Lanese, som vi alla kallade för den lilla milanesaren. Mm. Men så hade vi då en, vi stod närmare Rosario Lobello. Av en eller annan anledning så skulle då Rosario Lobello döma Milan i den här avgörande matchen. Och till att börja med så nekar han då en Van Basten straff. Och i det läget då blir Sacchi helt rosenrasande, så han är liksom ute på plan. Och ja, då skickar Lobello ut honom. Han får liksom rött kort och han försvinner ner mot spelartunneln och står där omringad av så här tre dussin mörkklädda militärpoliser. Ser ut som Flamengo 81 liksom. Ja. Och det är ju bara en början, för sen går det inte så jävla länge innan Frank Rijkaard drar på sig ett rött kort för en protest mot något svårbegripligt Lobello-domslut. Ha, nu är de nere på 10, det börjar se kärvt ut. Och sen är det någon luftduell där Van Basten typ tycker att han blir armbågad i nyllet, men får frispark emot sig. Och då rinner bägarna över Van Basten, som varken har fått straffar eller signaler med sig på hela matchen. Så han tar bara av sig sin matchtröja och liksom kastar den i gräset och typ verkar bara vara beredd att ge upp och sluta spela. rätt kort från Lobello. Ja, då är de 9 man. Fortsätt ändå gå framåt, för de måste ju göra mål. Tappar de poäng så kommer Napoli ta det här. Och när de forsar framåt med sina 9 gubbar i 88, då får Verona en omställning. Och lilla Pellegrini drar iväg och hittar en jävla märklig men fin chip fram till 2-1 för Verona. Och grejen här, det ser väl ut att vara offside när lilla Pellegrini drar iväg. Och det är i alla fall Alessandro Costa Curta ganska övertygad om. Och hans protester innebär att han blir utvisad. Så nu är de nere på 8 man. Och där avgörs ju den här Serie A-säsongen. Och Rosario Lobello, alltså det ska sägas att det var han som dömde Napoli-Milan våren 88. När Schüllit och de åkte ner och det hette att Napoli hade lagt sig. Och jag vet inte riktigt hur det ska vägas in i utvärderingen. Men ja, han stod nära Napoli enligt Ferlaini. Och Berlusconi var ju topptunnor såklart. Så han såg ju till att Lobello aldrig i sitt liv dömde Milan någonsin igen. Berlusconi förbjöd, och som han själv uttryckte, delvis för domars egen säkerhetsskull.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil, och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Kalas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Kala.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Kala. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Säga. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Kala på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på Kala.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Kala. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd, de har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är, alltså att det är doften som är en smak, men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är, och det känns inte som du dricker vanligt vatten, för att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att, oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten, så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja,
jag kan ha det stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Air-up.se, Kings 10% rabatt, giltigt till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Och med tanke på allt som har sagts och med allt som har gjorts och med tanke på var vi är någonstans, så även om det är 11:e timmen, här borde väl ändå Napoli och Maradona gått skilda vägar.
Ja, och på något sätt lite oklart varför ingenting händer sommar 1990. För det är lite så det blir, att det är nästan överraskande lugnt. Maradona kommer tillbaka till Italien i förtid. Och liksom folk tror inte sina ögon, vad gör han här? Då är det i och för sig så att han bara ska hämta lite grejer och sen ska han dra till någon alpsjö eller vart fan han nu skulle. Det var inte så att han skulle inställa sig på försäsongsträning. Men ändå liksom förhållandevis odramatisk upptakt på nästa säsong. Inte några stora transfercirkusar, inga rykteskaruseller, för den delen inte heller en massa liksom nya avslöjanden om ett liv på skuggsidan i kriminalitetens utmarker, utan någon form av lugn före den sista stora stormen. Och det där lugnet, ja, det pågick väl ett par månader innan det sen blev dags för, ja, men säsongens stora viktiga utmaning, möjligheten att ställa saker till rätta den här gången och att använda Scudetto-titeln för att göra ett avtryck i Europacupen. Och lindrigare lottning den här gången, det var inte Real Madrid utan det var Spartak från Moskva, men en missräkning till första match, 0-0 på San Paolo, och Maradona blek. Maradona hade uppriktigt sagt varit blek under den största delen av säsongsupptakten. Han hade glimtat till, gjort två hemma mot UIPs Dorsa, och han hade gjort ett par mål mot Pisa och ett mot Milan också i ligan, men det hade varit liksom glimtar till prestationer. Det hade varit fläckvis deltagande. Och nu var det då ställt på någon form av tid i spets, eftersom att det var dags att åka till Moskva för returen mot Spartak. Och laget, ja, de samlades och de skulle sen åka gemensamt ut till flygplatsen för att ta planet norrut. Men Diego, han infann sig inte på samlingen. Och sen låg de ändå på sitt liksom laghotell över en natt, men han kom inte dit heller. Och det är klart att folk började ringa, folk började undra vart han var, men ingen fick tag på honom. Ja, men han kommer nu, han kommer inte till frukost heller, men han kommer till flygplatsen. Han kommer till flygplatsen. Och där står då hela Napoli, de italienska mästarna, för sin viktiga Europacup-match. Och inte fan kommer Diego. Ja, men alltså, nu måste vi fly, det slotttider hit och slotttider dit, och de bränner sina slotttider. Moggi liksom drar i sina flygledartrådar och håller kvar planet längre än det var sagt. Och han gör det bästa han kan komma på, så tillvida att han skickar Ciro Ferrara, kanske ändå den som står närmast Maradona i den här Napoli-truppen, hem till Maradona bara för att liksom prata med honom och liksom baxa bort honom till flygplatsen. Men när Ciro Ferrara kommer dit så får han inte ens träffa Maradona. Han får träffa frun Claudia och säga att jag är ledsen Ciro, jag är ledsen grabbar, men den här gången blir det ingenting.
Nej.
Vad är det då? Liksom? Men han har låst in sig i det här mörka rummet och han har legat där i flera dygn och jag vet inte, men jag får inte kontakt med honom och våra döttrar får inte kontakt med honom och det liksom går inte. Han ligger där och ja, om det är paranoian eller om det är avtändningen eller vad det är, men ja, det, den här gången, ja, det blir inget den här gången. Och Ferrara och de andra får acceptera detta, åka tillbaka till flygplatsen, och utan Diego så flyger laget till Moskva, och där tror man att okej, där är väl slutet. Men vi är inte riktigt där ännu, för dagen efter då öppnar Diego Maradona dörren till det där mörka rummet. Och då kommer han gående och då är det ändå lite glimt tillbaka i ögonen och lite kraft i steget igen. Och då meddelar han att okej, jag förstår att det här kanske är lite problematiskt med den där borta matchen i Ryssland. Men nej, vad fan, vi får lösa det. Så Maradona chartar helt enkelt ett eget privatplan och brassar upp till Ryssland och kommer fram natten före match. Det är också Diego liksom, ja då kommer han dit och sen liksom besöker han spelhotellet, tjena, hänt något sen sist, naha okej, okay. Ja schysst, jag ska bara klara av en grej innan vi kan snacka mer om matchen. Och så drar ni iväg till Röda torget för att tjata sig in på Lenins mausoleum, ja. För det var viktigt för honom. Ja. Och det är liksom 2:30 på natten eller något i den stilen, finns folk runt mausoleet dygnet runt, så han löser det, får liksom kolla på balsamerande Lenin och sen tillbaka till hotellet. Okej, vart var vi? Ja. Ja, det är liksom, ja, jo, det kan man fråga sig Diego. Mm. Och hans ambition är väl att spela. Han tycker väl att det är helt rimligt att man ska in och köra. Nu är jag ändå på plats. Ja. Men Moggio, Bigon och Ferlaino tycker väl att nej, det går. Alltså det är över gränsen, det är bortom vad vi någonsin kan acceptera. Och de är inne på att bara skicka tillbaka honom igen. Men samtidigt, Ciro Ferrara spelar. Fan, vi vill ändå göra något i Europacupen. Det är ändå Diego. Alltså, vi vill att han ska spela. Och då blir det någon form av halvmesyrs kompromisslösning där Maradona får börja på bänken. Mm. Sitter där i typ en timme. Kommer sen in och ja, är ju tyvärr inte Maradona. Nej. Utan är någon form av blek kopia som inte verkar sova på 3-4 dygn. Och det är väl precis så det ligger till. Och han bidrar inte så där jättemycket. Det blir 0-0, det bara står sig, sen blir det straffar, okej, Maradona slår in sin, men en annan lagkamrat missar och Napoli ryker återigen ut ur Europacupen innan de överhuvudtaget har uträttat någonting. Och sen tillbaka till Italien, Maradona förklarar sig otillgänglig till matchen mot Bari, och här är det ju också någonting som förändras. Här är det det ligger ett skyddsnät som försvinner och ett draperi som bara slits upp. För under dessa veckor så kommer det nya artiklar i italiensk press, och en nationell press, en Gazzetta dello Sport och sådär, vars Neapelkorre drar iväg en artikel som ja, men implicit i alla fall indikerar att Maradona knarkar. Mm. Och det har inte varit liksom ute i offentligheten fram till nu.
Men det är väl Camorran som är gett godkännande till också.
Ja, så det är just
detta nu.
Ja, det är ju en Neapelkorre. Det är inte så att han liksom verkar där utan att liksom ha koll på maktstrukturer. Men ja, det som då skrivs det är liksom att en mörk ondska tycks ha fått fäste i världens bästa fotbollsspelare. Vad är det egentligen för obskyr mystisk sjukdom som Diego Maradona lider av? Och det står inte rakt ut att han går på kokain, och det behöver inte heller göra, för att de som vet, de vet, och nu är det ganska jävla många som vet.
Känns som hela Neapel vet.
Hela Italien är i stort sett invigda.
Och nu är han inne i ett djupt missbruk.
Ja, ja, så är det ju. Så är det ju. Och därtill så har det ju verkligen funnits en längtan, en nationell längtan att sticka kniven i honom, och de där artiklarna, de öppnar någonstans porten till ett stort och nationellt karaktärsmord på Maradona. Mm. Och nu är, ja, men nu är dammluckorna öppna, så det som först var liksom ett litet antydande om drogmissbruk slår ju snabbt över till liksom en lavinartad publiceringsdrev där den ena artikeln är mer skandaliserad än andra, för nu kommer det fram langare och hallickar och prostituerade, och liksom den ena skildringen av Maradonas liv och karaktärsdefekter är mer grafisk och skadlig än den andra. Det är liksom inga vackra texter som trycks, och det är, ja, men skulle jag nästan vilja säga, en publiceringskedja som saknar motstycke i det jag kan om den italienska pressen.
Stackars honom ändå. Alltså så som man måste må.
Ja, det brukar ju alltid heta. Ja. Men att Italien, där är det minst inte som i England. I Italien kan svennisa vilka damaffärer som helst. Ja. Utan att någon bryr sig förutom vilken fyrbackslinje jag ska ställa upp. Och det är väl sant fram till det att det inte är sant längre. Ja. Och nu var det inte sant. Och också det där med La Repubblica, de publicerade sin läsarundersökning. Och det är lustigt att konstatera att det tycks ha hänt i stort sett alla Europas länder under 90-talet med ungefär samma utfall. Vem är egentligen människan ni avskyr mest på hela jorden? Och då är det ju alltid Saddam Hussein som kommer tvåa, ja, och så en fotbollssyndare på första plats. Ja. Och här var det såklart Diego Maradona. Ja. Och bra mådde han ju inte. Lätt var det inte att hantera. Och man kan tycka vad man vill om att han har försatt sig i den här situationen själv. Men det är lika fullt inte så jävla muntert att befinna sig där. Nej. Och Maradona, ja, men han spelade lite fotboll ibland, det gjorde han, men han gjorde inte mycket väsen av sig och sen var han bara plötsligt borta igen. Och ibland så kom han ut och ibland så lekte han med sina döttrar och ibland var han bara inlåst i 5 dygn, 6 dygn, syntes inte till. Och det är klart att här måste han ju få medicinsk hjälp och liksom psykologisk hjälp och han måste ju liksom tas ut ur det här sammanhanget och sättas under med mer eller mindre tvångsvård. Men ingenting i den linjen händer ju alls, utan det som händer är att Luciano Moggi och de andra, de tar hjälp av både liksom ligaföreningen och sina juridiska ombud för att systematiskt liksom kunna bötfälla honom på ett nytt sätt, på ett sätt som kanske inte kontraktet egentligen tillåter, man bara för att, att de är i en position där de är så jävla trötta på honom, ja. Och de skiter väl i hur dåligt de, och de vill bara statuera exempel och trycka tillbaka och demonstrera makt. Och i det här läget så bryter även Maradona med Guillermo Coppola, ja. Den gamla agenten som gjort en del nytta men väldigt mycket skada, och tar istället in hans assistent, en snubbe som heter Frankie, som ja, men, var lite mindre kokain och lite mer business. Men han, ja, det enda han kunde göra var ju att försöka få bort Maradona ur elden på något sätt. All kommunikation som kom från honom, det var att amen, nu måste vi måste nå en situation där Maradona kan sluta spela fotboll. Ja. Kan ni liksom sluta bötfälla honom? Kan ni sluta stänga av honom? Kan ni sluta? Alltså, kan han bara få försvinna och lägga av? Eller möjligen spela för Boca? Liksom? Kan vi inte hitta någon sån lösning? Och där trevas det väl. Liksom. Det finns en situation i december 1990 då Frankie ändå börjar antyda, men nu börjar jag vara nära med Boca. Liksom. Ja. Och vi kanske kan göra så att Maradona tar ett halvår ledigt nu fram till sommar 91. Och sen kan han flytta till Buenos Aires och börja spela för Boca Juniors. Det kanske skulle kunna funka. Men liksom fotboll i den här kontexten på den här nivån, nej, men han är klar med det. Ja. Det blir inget mer. Och just har väl den tanken och den idén börjat få lite fäste då nästa jävla bomb briserar runt och under Diego Maradona. För precis i början av januari 1991, ja, då kommer det fram att en polisavlyssning mot ett brottssyndikat i Forcella har lyckats fästa även Diego Maradona på tejp. Och det fanns då samtal som hade ringts till och från Maradona där han ena gången bad om prostituerade och i nästa samtal bad om kokain. Och alltså ingenting hände av en tillfällighet. Det är svårt att tro att de inte hade haft tillgång till liknande samtal tidigare. Ja. Men nu så offentliggjordes ju detta och nu kom det ut i pressen och liksom nu visste alla om detta. Nu kunde alla lyssna på när en jävligt sluddrig Diego vill ha kvinnor och kokain och det är inte vackert. Det väller fan fram ett ytterligare helt harem kommer ju nu fram för att ge sina berättelser i pressen och det tas liksom upp ytterligare en nivå och nu är det ju rätt sak, så nu förväntas han ju inställa sig för utfrågning och förhör och eventuellt åtal. Och så får det bli i mitten av februari. Maradona kommer då till sitt första formella polisförhör och då är han ju brottsanklagad, brottsmisstänkt och har skaffat sig någon advokat som tidigare försvarade Brigate Rosse, alltså de röda brigaderna, vänsterterroristerna, och någonting i Maradona tilltalades ändå av att ja, men han har stått på deras sida mot makten liksom. Men ja, den där rättsprocessen förblev ju hängande och alltså, till saken hör ändå att ja, men Maradona spelar ju fotboll igenom den här perioden.
Ja, det är det som är helt otroligt.
Det är inte varje match på något sätt. Det är ofta inte ens varannan match och det är ju inte många mål och assist längre. Nej. Men det är ändå 90 minuter var tredje vecka för Napoli eller något i den stilen. Och han gör 2 mål mot Parma på San Paolo precis dagarna runt att han håller de här polisförhören på plats på stationen. Och i matchen därefter är Pisa borta och han åker med. Och i omklädningsrummet inför den avsparken så förkunnar han plötsligt att jag vill ha tröja nummer 9 idag. 9? Okej, du har varit avbytare några gånger och kommit i annat nummer, men vadå? Du har aldrig någonsin spelat i någon annan tröja än 10:an. Nej, men idag vill jag ha 9:an och idag vill jag att Gianfranco Sola ska ha 10:an. Ja. Och det tar ju alla med rätta som just ett förberedande och ett överlämnande till arvtagaren. Och därefter så, alltså saker, nu snurrar de ju snabbt. Och i början av mars, då är det plötsligt en dude som heter Piero Pugliese som går in i liksom Neapels stora domstol och ber att få träffa, jag vet inte fan vad den juridiska titeln är, om den har chefsåklagare eller högsta domare eller vad han nu är. Men det må vara detsamma. Det viktiga här är ju då att Piero Pugliese, han har tidigare varit både säkerhetsvakt åt Napoli och lönnmördare åt Camorra.
Ja, hitman.
Ja, det är liksom det är två parallella yrkesliv som funkar att ha. Och därefter så hade han blivit anställd av Guillermo Coppola in i Team Maradona, in i Maradonas stab. Coppola tyckte väl att Pugliese hade det som krävdes. Och utifrån den karriärsbanan så gick nu Pugliese in och förklarade sig vara villig att vittna gentemot Diego Maradona för en lång rad jävla olika brottsmisstankar, och han kunde spalta upp det och han kunde belägga det och han kunde liksom stå för allt inför Edman. Ja, det var ju såklart på premissen att han själv skulle få immunitet. Ja. Och grejen är att han erkände att han hade 5 mord på sig. Ja. Och då kan man tycka att ja, det krävs rätt mycket i andra vågskålen för att du då ska komma undan 5 mord. Men ja, att spilla smuts på Maradona, det kanske var så pass mycket. Ja, det var i alla fall den bedömningen som Pugliese gjorde. Och hans vittnesmål, det visade sig vara liksom motsägelsefullt och saknas
stringens
och struktur.
Nej.
Men lika fullt så bidrog i alla fall det till att då Maradona formellt åtalades för både bruk och distribution av kokain, och det fanns någon åtalspunkt knuten till människohandel och liksom prostitution också. Men den här röda brigadadvokaten lyckades i alla fall manövrera honom igenom den situationen hjälpligt. Så det han ändå erkände och befanns skyldig för, men det var ganska lindriga fall av bruk och hantering av droger. Och det innebar visserligen att han dömdes till 14 månaders fängelse, men att det ändå skulle förbli villkorligt och att han inte skulle behöva spendera någon tid bakom galler. Sen överklagades det, och sen tillkom det flera anklagelser från annat håll, så det var liksom flera olika rättsprocesser som hängde över Diego Maradona. Och liksom, vart skulle det här sluta? Vart skulle det ta vägen? Hur illa skulle det bli när den definitiva kraschen välkom?
Och kraschen skulle ju komma på fotbollsplanen till slut.
Alltså det som blev den definitiva, den slutgiltiga kraschen för Diego Maradona i Neapel, ja, det kom väl egentligen den 17 mars 1991 då Napoli mötte Bari. Och till sak hör här verkligen att trots allt annat, trots allt som hade hänt och allt som alla hade gått igenom från sina olika horisonter, så var tydligen den här gamla, liksom informella Napoli-överenskommelsen fortfarande i bruk. Ja, Diego, du går på ditt kokain och du gör det mer än någonsin tidigare, men sluta med det på onsdag och bli så ren du kan fram till och med söndag, för då kan du spela och så får vi fixa vad vi behöver fixa med dopningskontrollen. Ska tydligen fortfarande ha varit aktivt, för så sent som den 10 mars ska Ferlaino ha gått till Diego och liksom påminnt, okej, nu vet jag att du ska ut på kokainet igen. 14 stopp. 14 stopp, för då är du ren till Bari-matchen den 17. Okej, Diego. Okej, Diego. Ja, ja, ja. Absolut. Absolut. Inga problem. Och sen spelar han matchen mot Bari. Och sen blir han kallad till ett dopningstest efteråt. Och så lämnar han då ett urinspår med prov av kokain.
Ja.
Och varför det blev så den här gången, fan vet.
Nej.
Var det Diego som hade struntat i sin egen avtändningsprocess? Var det Modio och de andra som nu hade struntat i att liksom sanera hans prov? Var det nya dopningstestmetoder? Var det Maradona i vissa intervjuer har sagt liksom ett avsiktligt nödrop på hjälp? Eller var det som han har sagt i andra intervjuer, Mattareses dopningsprov? Ja. Alltså den italienska förbundspresidentens hämnd. För när han har givit de intervjuerna, när han hävdade att ja, men vad fan, jag var ren, det hade slutat, jag hade följt min cykel, då påstår han att ja, det här är manipulerat av Mattarese och förbundet. Ja. Men som sagt, när han givit andra intervjuer, han säger att ja, jag gjorde det avsiktligt, för jag ville ha ett slut på allting.
Det känns ju inte som att man behöver manipulera hans urinprov för att få dit kokain.
Liksom. Verkligen. Nej. Men här var det just, här är klubban, för processen som följde blev ju ganska snabb. Han spelade faktiskt en match till medan så här B-prov skulle analyseras och fan vet allt. Men därefter så kom det ju bara från först då det italienska fotbollsförbundet och därefter utvidgat till FIFA, 15 månaders avstängning från all fotboll. Och nu fanns det inte längre någonting som höll Diego Maradona kvar i Neapel. Tvärtom så kände han att okej, äntligen så har jag inget annat val än att bara släppa allt det, att bara lämna allt det här. För alltså, han hade 4 separata rättsprocesser hängande över sig. Han hade en mer eller mindre liksom aktiv motvilja från Camorran. Han hade utanför Neapel hela jävla Italien emot sig. Och det är klart att han behövde komma bort därifrån. Och så blev det ju då. Den 31 mars 1991, då bjuder han in de vänner han fortfarande har kvar. De han alltjämt känner något positivt inför. Och så har han en typ av avskedskväll. Och i samband med det så upprättar han också en typ av så här boendeförteckning, tillhörighetsförteckning som påminner lite väl mycket om ett testamente för att det ska kännas helt bra. Och så låter han därefter sin Peter och sin Jurini stanna kvar veckorna därefter för att liksom distribuera hans tillgångar, lösa allt det praktiska, men se till att de Maradona ville skulle ha grejer också skulle få grejer. Och när den instruktionen väl var utdelad, då tog Diego Maradona sin lilla väska och så åkte han till Neapels flygplats och så satte han sig i ett privatplan och så lyfte det och så svävade han ovanför Neapelbukten och tittade ner på de där glittrande, lockande, förföriska ljusen från staden Neapel för det han då trodde var allra sista gången. Och när han gjorde det så såg han den där stan som inte rymdes i sig själv. Den där stan som svämmade över av fotboll, av färg, av folk, av ljud, av ljus, av lycka och glädje och eufori och svärta och sorg och blod och brott och precis alla känslor och sinnestillstånd och händelsekedjor som ett mänskligt liv och en brokig stad överhuvudtaget kan rymma. Och ändå hade de inte rymts. Det är väl lite oklart om det var Diego Maradona som blev för stor för Neapel eller om det var Neapel som blev för mycket för Diego Maradona. Men efter nästan 7 år tillsammans så kunde de inte längre mötas. Gå med mig bakom skuggor, ser du solen, och när du tvivlar ser du modet i mina ögon. Hälften tårar, hälften blod.
här podcasten är producerad av Perfect Day Media.